Hej och välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter David Ebrard. Idag ska vi prata om snus, tobak, nikotin och hälsa. Och för att göra det så har jag bjudit in Anders Milton som själv är läkare, tidigare ordförande i Läkarförbundet, vd för Läkarförbundet, regeringens nationella samordnare i massa olika sammanhang, en mycket erfaren herre. Välkommen hit, Anders.
Tack så mycket, David.
Tack. Och sen har vi, bjöd vi in en mängd andra här faktiskt. Vi bjöd in läkare mot tobak. De ville inte komma. Vi bjöd in psykologer mot tobak. De ville inte komma. Vi bjöd in lärare mot tobak. De ville inte heller komma. Och vi har ringt Tobaksfakta som är en organisation som arbetar mot tobak. Vi har mejlat dem. Och ja, vi har velat få någon att komma hit och debattera mot Anders. Vi har bönat och bett, men vi har faktiskt fått nobben. Det beror faktiskt mest på dig, Anders. Så här,
jag känner mig inte så farlig.
Du känner dig inte så farlig?
Nej.
Men så här, man kan fråga sig lite varför. Så här skriver Margareta Haglund, som är en av företrädarna för Tobaksfakta, i ett av sina mejl. Hej! Anders Milton är, som du säkert känner till, snusindustrins betalda företrädare som ordförande i snusindustrins lobbyorgan, Snuskommissionen. Jag tycker vi reder ut det här, va? Anders Milton, är du snusindustrins betalda lobbyist?
Nej. Alltså det är så här att 2016, för 3 år sedan knappt då, så fick jag en fråga från Mats Bergstrand som arbetade på ett av public affairs-företagen i Stockholm. De hade blivit kontakter utav snusindustrin som ville ha en mera saklig diskussion om snus i relation till de farliga cigaretterna och så vidare. Och då ringde Mats mig och frågade, skulle jag kunna tänka mig att vara ordförande i sån grupp? Och då sa jag ja, det kan jag tänka mig, men det är några saker som jag vill vara säker på att vi är överens om. För det första, ett, att jag får välja mina medarbetare för det första. Mm. Och för det andra, att de som vi gör uppdraget för inte har någon möjlighet att lägga sig i vare sig vad vi tittar på eller vad vi publicerar. Och båda sakerna är uppfyllda.
Så hur uppfyller man det?
Det är för att de vet inte vad vi gör förrän vi publicerar det. Vi har inte någon uppläggning av arbetet, någon diskussion i förväg, titta på det och så vidare. Det har vi inte. Det här är ju 4 stycken, vi är 4 stycken i kommissionen, och det är ju 4 stycken oberoende personer.
Och vad har de för utbildning?
Ja, alltså Kalle Fagerström är gammal tobaksforskare. Han var med och tog fram Nicorette en gång i tiden. Han jobbade med beroende 1975 på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kena Belander är journalist, var chef på MTG-sidan och sen chef i TV4. Och nu är hon då fristående person, sitter i ett antal styrelser. Sen är det Göran Jonsson som var tidigare chef eller ordförande för IF Metall, eller för Metall-facket. Så det är 4 personer, inklusive jag då.
Så det här är 4 väldigt lätta personer och bara totalt skörta upp, eller hur? Snuslobbyismen, de bara kör med, eller hur?
Nej, det är inte riktigt så. Utan
det låter som att det är sådana namn. De är liksom supergröngölingar.
Nej,
det här.
Det är folk som har gått runt kvarteret några varv och som har en integritet naturligtvis, ett intresse för frågan. Det är för vad det handlar om egentligen, kanske att komma in på det. Men vad det handlar om, det är frågan, varför ska folk dö i onödan? Bara för att de brukar med nikotin.
Ja, dör man av nikotin?
Nej, man gör inte det, men man dör av cigarettrökning. Eller hälften som röker ordentligt dör av cigarettrökning, så är det.
Ja.
Och skälet till att det är så mycket kontroverser runt det här, det är ju det att det är samma industri i princip som kommer med de nya sakerna, som kommer de dödliga.
Så det här handlar om att man gillar inte industrin?
Man gillar inte industrin, och jag menar, det snuset kommer från ur deras synvinkel, ur en oren källa.
Lite som porr och krig och sånt där?
Ja, alltså det är sånt man ska hålla sig bort härifrån. Mm. Och nu har man väl accepterat att snus inte är cancer. Det tror jag alla accepterar, och det ser man inte heller från från Hans Gilliam och Göran Boetius till exempel.
Vem är Hans Gilliam och Göran
Boetius? Hans Gilliam är chef eller ordförande för Tobaksfakta, tror jag det heter. Eller Läkare mot tobak. Och Göran Boetius är ordförande i den andra organisationen. Och de gör ingen skillnad på... Alltså de tänker inte i termer av skademinimering. Finns det någonting som är mindre farligt än cigarettrök? Om det nu ändå folk ska bruka, få i sig sitt nikotin.
Men de tycker att man ska överhuvudtaget inte få i sig nikotin. Nej. Och det låter ju trevligt i den bästa av världen.
Ja, men nu är det så att vet, i Sverige så röker och snusar, vi tar den manliga befolkningen. Ja, men jag kommer ihåg siffrorna rätt ungefär, om det är 18% av männen som snusar varje dag och det är ungefär knappt 10% av männen som röker varje dag. Så vi är ungefär 30% som missbrukar tobak, eller nikotin i någon form. Mm. Men när vi tittar på siffrorna, så att säga, hur många dör i Sverige utav, alltså i lungcancer, i rökrelaterad eller tobaksrelaterad död, och jämför, det är samma siffror, samma källa från Sverige som det är, eller i Sverige som det gäller de andra europeiska länderna. Det visar att vi ligger mindre än hälften utav dödligheten. Så skulle man röka och snusa i resten av Europa, som vi gör i Sverige, där det är 350 000 färre varje år.
Som skulle dö till följd av rökning.
Exakt.
För det är inte tobak, utan man skulle dö till
följd av rökning. Men det är som professor Doll sa, han som började den här arbetet på 50-talet i Storbritannien. You smoke for the nicotine, but you die from the tar. Och det är där man dör utav käran och de andra ämnena i cigaretterna. Men du dör, du får inte ett kortare liv av snus. Det är så.
Nej, och det är forskning som säger det.
Ja.
Och hur mycket forskning finns det på det? Vi har ju pratat om det här i podden tidigare, och vi har bjudit in forskare och andra, ja, bland annat Carl-Erik Lund från Norska Folkhälsoinstitutet, som ju säger precis samma sak som du. Tror du att Läkare mot tobak skulle vägra att prata med honom också?
Ja, det skulle jag tro. Därför att Carl-Erik Lund är ju då anställd av den norska staten. Mm. Så att han är ju då...
Han har inget med tobaksindustrin att göra.
Absolut inget. Men däremot så tycker han, eller han ser det här med skademinimering.
Nu ska vi säga så här, tycker gör han inte så mycket. Han baserar sina åsikter på forskning. Ja.
Och jag menar det här med skademinimering, det vill säga att om man nu ska... Det är samma princip som till exempel att man, när man säger, som jag har föreslagit som utredare, att man ska ha utbyte av sprutor och kanyler för intravenösa missbrukare. Det är inte det för att jag är narkotikaliberal, inte alls. Men däremot, ingen blir missbrukare, intravenös missbrukare, därför att det finns rena sprutor och kanyler. Man startar inte. Ingen slutar heller missbruka, därför att det inte finns rena kanyler. Utan då lånar man en annan spruta och då får man HIV och hepatit C. Och båda två är allvarliga sjukdomar. Hepatit C var en dödlig sjukdom fram till för några år sedan. Men alltså fortfarande så dör folk i onödan. Och det är klart att nu har då riksdagen, 12 år efter vi lade det förslaget, så har riksdagen beslutat förra året att det ska finnas sprututbyte i Sverige.
Och vi vill inte att det tar 12 år innan de lyssnar på er nu.
Nej, och du vet, det intressanta är ju, ni har säkert sett det, men det intressanta är ju att de brittiska myndigheterna, alltså motsvarigheten till SBU i Sverige, National Institute of Clinical Excellence.
Mm. Och vad är SBU?
SBU är ett statligt organ som ska utvärdera nya metoder inom medicinen, kan man säga, alltså inom hälso- och sjukvården. Mm. Och de tittar på, det kan vara psykiatri, det kan vara kirurgi, det kan vara rehabilitering, det kan vara egentligen vad som helst.
Allt som har med medicin att göra.
Allt som har med vård och patienter, kan man säga. Mm.
Och jag vill bara flika in här, den här Hans Gilliam du pratade om, som då är en klart, ska vi säga från början, oerhört negativ till all form av tobak. Han sitter också, eller hur, i SBU?
Han sitter som ordförande i den grupp som ska titta på snus och andra tobaksformer.
Är inte det lite märkligt?
Jo, alltså man lever ju inte riktigt upp till den standard som normalt SBU brukar ha, nämligen då att man tillsätter inte, man antar att vi tar till psykiatrin, så tillsätter man inte en ordförande i en grupp som har en uttalad uppfattning om vilken terapiform man ska bedriva. I förväg, om man nu ska titta på olika terapiformer.
Nej.
Alltså det är fullständigt meningslöst, för att han i det här fallet kommer att säga det, det vet man ju redan. Han tycker så här. Och fakta är han inte intresserad av.
Nej, och jag kan säga, det är lite intressant här. På tal om det här att inte vi hade några som ville komma hit. Då skriver ju Hans Gilliam och vad heter den andra herren här, Göran Boetius. De skriver i den här debattartikeln i Alltinget så här. Detta är en av tobakskonventionens grundteser, det pratar om något annat, ratificerad av Sverige sedan år 2005. Tobaksindustrin eller dess allierade ska inte tillåtas påverka folkhälsopolitiken.
Nej, det är ju ett alldeles fantastiskt påstående. Därför att vad man egentligen gör, det är att man är naturligtvis mot rökning, självklart. Det är vi också, kan vi säga. Jaja. Men min uppfattning, personlig uppfattning, det skulle vara ännu färre som rökte i Sverige om man sa som det är, nämligen att snus är inte hälsokost men relativt ofarligt.
Du berättade här innan vi satte igång att det finns ju rätt skrämmande siffror vad gäller vad folk vet om snusets skadeverkningar.
Ja, alltså när vi gjorde i snuskommissionen då en enkätundersökning då med ungefär 3000 individer, ett representativt urval av Sveriges befolkning. Och jag tror det var knappt 50%, 48% av kvinnorna, de tror att snus är lika farligt som cigarettrökning. 25% av männen i Sverige tror att snus är lika farligt som cigarettrökning.
Och det är svårare att få kvinnor att börja snusa, speciellt äldre kvinnor.
Ja.
Av de som röker, så att säga. Så där var, jag har ju haft några gäster här tidigare och då har de varit så här, ja, men det spelar ingen roll med snus för att kvinnorna, man går inte över från cigarettet snus i alla fall. Och då har vi kanske en delförklaring till
en
det här.
En delförklaring är att man, och det jag brukar säga, det är så att om man från myndigheterna, det vill säga Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter, hade sagt som det är, nämligen att snus är, man dör inte.
Snus är oerhört mycket mindre farligt, ja, än rökning.
Alltså, vet du, om cigaretter är liksom 2 meter farligt så är snus några centimeter.
Ja.
Ja, men det är den skillnaden. Mm.
Och detta är återigen inte någonting som tobaksindustrins lobbyist säger, utan det här är någonting som Karl-Erik Lund säger, det här är någonting som all gängse forskning säger.
Och jag ska säga det här, jag ska fortsätta det här med NICE. Alltså de brittiska myndigheterna har då gjort ställningstagande av den innebörden då för ett halvår sedan ungefär. Och det gäller då NICE, National Institute of Clinical Excellence. De har sagt så här att om patienterna röker ska man få dem att sluta röka. Om de inte kan sluta röka ska man ta upp vad de har där, nämligen e-cigaretter. Mm. Det är för att e-cigaretter är trots allt mindre farligt än vanliga cigaretter. Det här är NICE i Storbritannien. Samma inställning har brittiska läkarförbundet, de brittiska allmänläkarna, den brittiska cancerfonden, den amerikanska cancerfonden. Alltså det är ju inte så att det är något nytt det här. Det är inte, det jag säger är inte någonting som...
Men är det inte så att Sverige som är en moralisk stormakt på något sätt, vi ligger lite högre där. Vi vet bättre än britterna och amerikanerna.
Ja, man skulle kunna tro det. Alltså, vi har ju då en 100 års erfarenhet av snuset. Och tillverkningsprocessen är ju sådant att därför du inte får cancer. Det är för att du får inte utveckla nitrosamin i snuset. Du håller det kylt från det att du tillverkas till konsumenten.
Och nitrosamin, och vad gör de?
Nitrosaminer kan förorsaka cancer. Mm. Men du får inte cancer av snus. Det är så.
Nej, det finns väl oerhört starka forskningsbelägg för att man inte får cancer.
Du vet, det var en stor översiktsartikel i New England Journal of Medicine här för 3/4 år sedan. Där man hade gått igenom...
Och bara för lyssna, New England Journal of Medicine, det är en rätt tung tidskrift.
Ja, alltså det finns två, när det är allmänmedicinska tidskrifter alltså, som berör många ämnen, så är det New England Journal of Medicine och The Lancet. Det är de två tunga tidskrifterna. Mm. Sen har du specialitetstidskrifter som är inom sin fält. Men om du tar det allmänna, då är det högst impact om man får sina artiklar publicerade. Då hade man en stor artikel där man har gått igenom vad det är för sjukdomsbörda associerad med olika sätt att leva, olika intag av mat, pam, 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 överallt. Va? Man tittar på det. Och då kommer man fram till, nu citerar jag direkt ur artikeln, there is no disease burden attached to snus. Och då använder man den svenska beteckningen snus. Det är för att det är så. Alltså, när man har gått igenom allting så säger man att nej, men det finns ingen sjukdomsbörda som kan hänföras till att man snusar. Det är så. Och jag menar, kan man säga att de har fel metoder, man kan säga att de har gjort sig och så, men det här är liksom en relativt tung artikel.
Mm. Och den är inte ensam heller.
Nej. Och återigen, de brittiska myndigheterna har ju kommit fram till att nej, men det är ju så här. Mm.
Du nämnde e-cigaretter, det är ju lite intressant. Sverige är i princip, vad jag förstår, det är i princip omöjligt. Det finns ju folk som röker e-cigaretter, och de här nya, vad heter de, vape?
Ja, alltså det är ju, vape är ju e-cigaretter, eller heat not burn.
Ja. Men vad vet vi om det?
Ja, alltså, det finns ju inte samma erfarenhet. Det man vet är från den forskning som är gjord, alltså på den prekliniska sidan, det vill säga när man tittar på man mäter kemikalier, man mäter liksom föroreningar, om man tittar på djurstudier, så är ju de här både e-cigaretter och de här heat not burn är ju då väsentligen mycket mindre farliga än vanliga cigaretter. Jag menar, vi pratar en reduktion av risken med 95%.
Om vi pratar om de där 2 metrarna och några centimeter på snus, ja, vad skulle vi snacka om här då?
Säg 10 centimeter.
10 centimeter.
Men det vi inte har med dem, e-cigaretter och heat not burn, det är att vi har inte den långa erfarenheten. Nej, snus har ju funnits i
decennier. Agnes Wold var med i ett tidigare program. Hon var ju väldigt, hon var inte alls negativ till snus, men däremot till att man inhalerar saker i lungorna tyckte hon överlag var obehagligt.
Ja, alltså det är klart att vi vet inte på 20-30 års sikt vilken effekt det kan ha om man tar in glycerol i lungorna. Det kanske inte har någon effekt alls.
Nej, förmodligen inte. Men man vet aldrig. Försiktighetsprincipen.
Ja, jag menar om man nu ska precis, men i vilket fall, det är återigen, om man nu måste ha sitt nikotin, så är det väsentligt mycket bättre att man övergår till någonting som har lägre risk. Och det är det, återigen, det är det de brittiska myndigheterna. Jag ska säga också förresten att stort, eller parlamentet i London, deras kommitté för vetenskap och teknik, de har kommit fram till samma slutsats, nämligen då patienten som slutar röka först hand, om man inte kan sluta röka, gå över till det de har, nämligen e-cigaretter.
Mm.
Så att det med skademinimering av tobak är liksom ingen... Det är i Sverige som det är svårt att prata om.
Det här är no-brainer, som man brukar säga.
Ja, är det tagit. Det är liksom inte något stort problem. Därför att det är bättre att man använder någonting som är mindre farligt, om man nu ändå ska använda någonting.
För mig så låter det ju som att, och det här är en ganska allvarlig anklagelse, men med den här inställningen så är ju faktiskt de här organisationerna som säkert är oerhört engagerade och tror och brinner för det de gör, så jag vill inte säga det, men det är ju, låter ju som att de tar livet av rätt många människor.
Ja, alltså de som engagerade är ju naturligtvis goda människor. De har ju goda intentioner och de vill att vi ska leva ett bättre liv än vad vi gör. Jag pratar allmänt generellt nu. Men det är klart att de facto får den effekten att människor dör i onödan. Ja, så är det.
Alltså, precis som det var med sprututbytet innan det blev aktuellt. Ja. Där Sverige ju sticker ut extremt i död vad gäller heroinöverdoser.
Absolut. Och jag menar, alltså, tyvärr så har effekten varit den att från det arbete som myndigheten har gjort. Och det är också så att egentligen borde ju snuskommissionen få stöd från staten. Så skulle vi slippa, inom situationstecken då, vara finansierat utav snusindustrin. Det är för att det vi säger är ju bara fakta. Alltså vi har bara öppna källor, bara statistik som kommer från WHO och som vi tittar och jämför olika länder och så vidare. Det är det enda vi gör.
Mm. Men den här Margareta Haglund här, hon är England eller Storbritannien och USA, har de ratificerat tobakskonventionen eller har de inte gjort det?
Det är mer än vad jag kan säga. Men jag kan säga att Margareta Haglund och jag satt båda med i den Strategy and Advisory Committee to the Tobacco Free Initiative som Gro Harlem Brundtland inrättade när hon blev chef för WHO. Och vi var 2 svenskar, så vi var väl 15 personer. Det leddes ut av en professor från Hongkong, Judith McKay, som var väldigt duktig.
Och dit kom du för att du är så lätt att bolla med, antar jag.
Ja. Jag vet inte om du får fråga Grålen, men jag tror inte.
Det var inte därför du var där.
Nej, ibland så var det till exempel chefen för CDC, alltså den amerikanska smittskyddsmyndigheten. Alltså det var en rätt tung församling.
Ja.
Den som, vi träffade Gro Harlem ett antal gånger, men den som skötte normalt sett kontakten mellan oss och WHO, vi sammanträdde på WHO i Genève, det var Derek Jach. Den som förhandlade tobakskonventionen för WHOs räkning med de stater som har skrivit på det.
Mm.
Han har samma uppfattning när det gäller skademinimering som jag har. Mm. Och det har vi helt oberoende av varandra. Nej, men det är för att vi har varit motståndare, jag också, mot tobaksindustrin.
Mm.
Och det är naturligtvis mot rökningen.
Jaja.
Men jag ser att om nu folk ska få i sig nikotin, så är det bättre man har någonting som är ofarligt eller relativt ofarligt. Återigen, det är inte hälsokost.
Men hälsokost, hälsokost är inte alltid hälsokost.
Nej,
heller.
Dessutom.
Men det är ett annat program. Ja. En annan sak som är lite intressant. Här har vi då läkare mot tobak och lärare mot tobak. Och så här. Men det finns ju nu mer till exempel tobaksfritt snus. Alltså, och i Norge så är det ju någonting som man då skulle förbjuda. Ja, man får inte sälja det i Norge. Hur tänker man där? Det är också ja, alltså, helt... Och jag har förstått att det var tal om det även i Sverige, att det inte skulle
säljas. Ja, i Sverige tror jag du kan sälja det.
Ja, du kan sälja det nu, men att det var tal om att framöver.
Nej, men det är för att man har ju... Alltså för de som vill att vi lever ett bättre liv än vi gör, de vill inte att man ska missbruka någonting. Man ska inte vara beroende av nikotin överhuvudtaget.
Mm.
Och det är klart att...
Och det är de som ska bestämma det?
Ja, det tycker de. Därför att, och då kan man inte hänvisa...
Vare sig det är farligt eller ej?
Korrekt, man kan inte hänvisa till att det är farligt, för det är ju inte farligt. Jag menar att man är bara... Återigen, ren nikotin är ju beroendeframkallande. Det är därför man snusar eller röker.
Mm.
Men ren nikotin... är, återigen, det är inte hälsokost, men i princip ganska ofarligt. Sen kan man säga så att det har betydelse för receptorutvecklingen i hjärnan. Det är tveksamt, därför att i så fall är det svårt att tänka sig varför rökningen går ner. Om mammor rökte på 60-talet, ett antal.
Och mammor röker inte så mycket idag då?
Nej, men deras barn röker inte heller.
Ja, du menar så. Det skulle
menar,
vara
vore, så, vore det så att du vänjer fostret vid höga nikotinhalter och därför är man större risk för att man blir rökare?
Så till slut skulle alla börja röka?
Ja,
då?
I vilket fall skulle det inte gå ner som du gjort, faktiskt.
Nej. Det är
mycket som talar emot att det har ett stort folkhälsoproblem. Jag menar, utan jämförelse, vet, det är som... amalgam i munnen. Va? Mm. Om det vore livsfarligt för hela befolkningen, när hälften av amalgam i munnen, då skulle inte livslängden gå upp.
Nej, det låter och det är samma... och ändå sanerar man amalgam.
Ja, och jag menar för den enskilde möte att det kan vara besvärligt, men på folkhälsonivå, nej.
Nej, inte alls. Men Agnes Wold som faktiskt var här och även har vi haft andra gäster här som säger att det där med snus under graviditeten, det är inte bra.
Ja, alltså, det är så här att man ska inte använda nikotin uttaget när man är gravid. Inte heller Nicorette eller plåster eller någonting annat. Va? Det är för att nikotinet försakar då en lägre genomblödning i placentan i moderkakan. Mm. Och det betyder att barnet får en lägre födelsevikt än det annars skulle ha fått.
Men då kan man ju problematisera det. För att om man då säger att ja, nu använder folk visserligen, om man säger vi byter ut rökning till Nicorette eller till snus eller så. Hur löser vi graviditetsproblemet då?
Nej, men det är ju som, oavsett vad du använder så får du liksom under graviditeten förändra ditt beteende. Det är så. Jag menar för... Vet, idag så är man väldigt försiktig med mat som inte är tillagad på rätt sätt. Men ett antal födoämnen som du ska undvika nu gravid idag, så, som inte var på 70-talet, var inget problem. Därför att vi vet mer idag än vad vi visste för 30 och 40 år sedan.
Jo, men om man nu säger att det är så fruktansvärt beroendeframkallande, kommer det inte vara så att de här gravida kommer inte kunna sluta snusa?
Nej, det tror jag inte. Ja, men så det är inte svårare att sluta snusa än att sluta dricka kaffe. Du ska inte dricka för många koppar kaffe heller när du är gravid.
Nej, det är sant. Så även när det kommer till beroendet här så är det en viss överdrift. Och det är inte heroin vi pratar om.
Nej. Alltså, återigen, det är de flesta som missbrukar någonting, jag menar, vi pratar om tobak, de kan ju faktiskt förändra sitt beteende. Det är därför folk slutar röka.
Ja. Alltså men det finns ju en grupp som har väldigt svårt.
Det finns alltså, de som har svårt.
Som har väldigt svårt.
Ja, just det.
Och vi har kommit tillbaka till det flera gånger i det här programmet också. Att det är ju många av mina patienter, den här gruppen, som har andra problem, psykiatriska problem och låg utbildning. Och
ja, men det är sant. Alltså, det är klart att alla former av bruk som man är beroende av kan bli besvärligt när man måste ändra sitt beteende. Om man nu blir gravid till exempel. Mm.
Finns det någon undersökning som visar att folk faktiskt slutar snusa under graviditet och sen börjar igen? Eller för den delen rökning?
Ja, det finns det säkert, men jag vet inte tillräckligt mycket om det faktiskt.
Ja.
Men däremot så vet jag ju det är anekdotisk information i och för sig, men alltså under graviditeten så är det ju extremt få kvinnor i Sverige som röker.
Mm. Nej, men det är ju min erfarenhet, men ja. Det är ju en selekterad grupp.
Jo, men det är sant. Alltså, det är därför jag säger att det är anekdotisk information. Så att det är vad jag observerar och så vidare. Mm. Jag tror att statistiken talar samma språk.
Mm. Det är och det talar ju också för att det här beroendet är inte av den karaktären. Och det är ju också det man lär sig när man läser om beroende. Jag är dock numera chef för Maria Beroende. Att när det kommer till nikotin så har du ju en typ av beroende som det fysiska beroendet är väldigt svagt.
Ja.
Så att det som händer är inte att du har svårt att sluta utan att du sen återfaller ganska ofta. Vilket dessutom är lite besvärligt därför att ju mer accepterat det är, desto lättare återfaller du, så att säga.
Ja,
så det går inte riktigt att jämföra med kokain som du också återfaller väldigt lätt i.
Nej, alltså det är klart att återigen, alla former av missbruk gör att du är beroende i någon mening. Va? Men det är klart, det är inte så att det är supersvårt att sluta snusa för de som är beroende av det. Det är det ju inte.
Nej, det tar några dagar, sen är det,
ja, jag menar,
sen
det
är över.
Ja.
Men om vi går tillbaka till den här, jag tycker det var så intressant att ingen vill diskutera med det, de här frågorna. För du verkar inte jättefarlig i den här frågan, du verkar tämligen påläst.
Nej,
också.
Alltså, men återigen, jag tycker att, och vi har ju utbytt diskussion, eller vi har haft diskussioner i media med bland Göran Boetius och så vidare. Och alltså det jag säger från min sida, det är liksom, säg som det är. Jag menar, ja. Berätta för folk att snus, att du dör inte av snus, va?
Alltså det, vad säger Göran Boetius om det?
Nej, alltså, en del företrädare för läkare som arbetar mot tobaksbruk överhuvudtaget då, det är att man kan aldrig rekommendera någon att snusa. Och min fråga är då, men vänta nu, om någon kommer och röker och har svårt att sluta, ska man inte berätta att det finns nikotin som är mindre farligt än rökning?
Mycket mindre farligt.
Mycket mindre farligt.
Rökning. Mm.
Och det är klart att alltså, om man inte berättar det, så bidrar man till att den här personen får ett kortare liv.
Ja, det var ju det vi var inne på tidigare. Men det är intressant att vi har återgått till Margareta Haglund här. Hon skriver ju också så att i många länder liknande Sverige som har ratificerat då tobakskonventionen, så skulle man aldrig bli inbjuden till ett seriöst program om folkhälsa om man då var en dylik företrädare för tobaksindustrin som du då är.
Nej, men det är synd. Det är synd. Det är synd för folkhälsan. Det är synd för människor som dör i onödan att man inte berättar som det är. Alltså, om de svenska myndigheterna hade sagt som det är och säger som det är imorgon, det som inte gjort hittills. Alltså att nej, man dör inte av snus. Man får inte cancer av snus.
Nej.
Jag menar, om man berättar det så vet ju människor då. Då kan de sluta röka. Jag tror, min personliga uppfattning, det man tror, men jag är övertygad om att om man sa som det var, skulle ännu färre röka än man gör i Sverige. Då skulle rökningen gå ner snabbare än den har gjort hit.
Om de där 48% av kvinnor och 25% av män visste att det var extremt mycket mindre farligt att snusa än röka, då skulle de sluta röka och börja snusa.
Jag är fullständigt övertygad om. Och jag menar, vi är ute i försöker rädda liv.
Mm.
Och det är ju inte så att man, återigen, det är ju inte så att man argumenterar och säger att vi har fel i sak. Det är ingen som säger. Utan det är bara att vi kommer, i och med att vi betalade ut av snusindustrin. Mm. Ja, vem skulle annars betala oss? Staten gör det inte.
Nej. Vilket du egentligen är en passning här, det borde de göra.
Ja, men alltså, staten betalar ju de här som kommer med tobaksfakta och läkare mot tobak, psykologer mot tobak. Alla de får statliga bidrag.
Mm.
Alla.
Mm. Mm.
Och säga någonting som inte är sant.
Men bara så här, om man ändå försöker vara lite djävulens advokat här, är det inte så att man, om man då går ut med den här informationen, att man då lockar folk att börja snusa, och då pratar vi icke-rökare, utan att man då så att säga får en ny grupp som då börjar snusa helt i onödan?
Nej, det tror jag inte. För jag tror inte det.
Och vad grundar du det på?
Ja, varför skulle man göra det? Ja, men om man vet att någonting är rätt ut ofarligt, börjar man då?
Nej. Bara för att alltså, man vet att det är,
nej, men alltså, vissa av oss har inte den receptorceptningen i hjärnan som gör att vi brukar tobak varje dag. Det är så.
Nej.
Alltså min hjärna är inte sån. Jag är inte intresserad av tobak varje dag.
Ja, det är ju lite som Karl-Erik Lund var inne på det, att det ser man ju, det är ju en möjlig risk, men man ser det inte riktigt i... Nej, men det är svårt att mäta förstås.
Det är väldigt svårt att mäta för det första, därför att ungdomar prövar många saker, va? Alltså det är så, när vi alla vuxit upp så har vi gjort saker som inte vi berättar för våra föräldrar, va?
Ja.
Och...
Ja, inte jag.
Nej, inte du och jag naturligtvis, men de andra.
Men alla andra.
Och då är det så att, då är frågan, om man nu testar snus som inte är farligt.
Mm.
Är det så farligt? Om det nu inte är som jag säger.
Om vi tänker så här.
Som siffrorna visar. Nej, du dör inte av snus. Är det då farligt att man prövar det?
Nej. Det kan man ju absolut hävda.
Och jag menar, folk kommer att pröva. Jag menar, nu har vi väldigt massa människor. Du ser i delar av Förenta staten där man har legaliserat marijuana-bruket.
Mm.
Vilket jag tycker är helt fel.
Mm.
Men, och då säger man, är det rätt? Nej, jag tycker det är fel. Därför att det är en drog som inte är ofarlig.
Ja, den påverkar varenda organ i hela kroppen.
Ja. Och halveringstiden i hjärnan är 30 dagar.
Mm. Mm. Det är ju...
Så att jag menar, alltså, folk kommer att prova saker och ting, va? Men det är bättre att man vet om att det här är relativt, i princip, ofarligt. Det är inte hälsokost, men det är väldigt, väldigt, väldigt mycket mindre farligt än cigarettrökning. Och man får den här kicken utan nikotinet utan att man förkortar sitt liv.
Ja, jag tror vi har utrett det här med snuset ganska mycket. Men på listan över vad som gör människor sjuka och skapar för tidig död, så har stillasittande och fel kost klättrat stadigt uppåt, och tobak går ju neråt på den listan. Är det inte, ska vi jaga dumlekaler och lösgodis istället för tobak då? Eller vad är nästa strategi? Vad tänker du?
Ja, alltså det är klart att ur folkhälsosynvinkel så är socker en större bov än snuset. Det är för att det drabbar många, många fler människor.
Så är det ju, men samtidigt har ju sockerkonsumtionen har man ju följt i 50 år minst. Och den har inte ökat alls.
Nej, men alltså vi har ju i det här landet har vi ju en livsmedelsindustri där man har minskat sockerinnehållet på ett väldigt positivt sätt och påtagligt. Och det finns också sötningsmedel.
Som är inte socker.
Nej, som inte är socker och som ger.
Men är inte
smaken.
De farliga också? Det tycker ju alla sådana här moraler. Det är lite samma där, att när man ska gå på socker och Coca-Cola så ska man gå på Cola Light också. Och så. Det är lite, eller hur?
Ja, det finns en parallell här. Ja, det gör det. Nej, men det är klart att om du äter ett kilo saccharin om dagen så mår det inte bra. Ja, men om du dricker en sån här zero-variant utav Coca-Cola eller någon annan dryck, så kommer du inte att förkorta ditt liv. Det är klart inte det.
Nej, det är...
Alltså, däremot om du dricker söta drycker varje dag, alltså sockrade drycker, då blir du tjock. Och då riskerar du att få kortare liv. Och ja, men du ser till exempel i Förenta staterna, du vet, det finns en delstat, Colorado, där färre än 30% utav den vuxna befolkningen är fet.
I alla andra länder så är det över 30%. Alla andra delstater så är det över 30%.
Alltså det är extremt. Vet du.
Mm. Så där snackar vi folkhälsofrågor.
Där pratar vi seriösa folkhälsofrågor. Mm. Och det är bland annat socker.
Mm.
Så att jag menar, det
är lite intressant. Jag bara en liten utvikning här. Det fanns den här filmen, dokumentären som heter Super Size Me. Kommer du ihåg den?
Jag såg den.
Det var någon kille som hade gjort något vad med sin veganska flickvän, att han skulle äta i en månads tid, så skulle han då käka på McDonald's eller motsvarande, och så skulle han då ta supersize om de erbjöd det.
Ja.
Alla måltider.
Ja.
Och han fick ju jättedåliga värden. Men det intressanta som inte riktigt framgick så tydligt, dels var det en kille där som var med i den här filmen. Han var smal som en pinne. Och han berättade att han hade ätit en Big Mac om dagen sedan 1975 eller någonting i den stilen. En Big Mac varje dag. Det hade inte haft någon som helst impact på hans kroppskonstitution. Men däremot när du får supersize i USA, då fick han 2,5 liter läsk.
Ja, det är fullständigt otroligt.
2,5 liter läsk, och det skulle han sätta i sig, så hans värden var ju rätt kassa. Men den här killen som var supersmal och bara käkade Big Mac, han åt ju bara Big Mac. Inga pommes frites, ingen läsk, bara en Big Mac.
Ja, men jag såg en artikel förra veckan faktiskt i New York Times, där man hade jämfört portionernas storlek och kaloriinnehållet från 1970 ungefär. Och då har alltså från 70 till idag så har storleken på portionerna, alltså snabbmaten, ökat med om det var 20-25%.
Mm. Och det är inte bara, fast det är inte bara, jag vet, vi har ju en sommarställe ute på i Stockholms skärgård, och när vi tog över det, det var ett äldre par som hade den här sommarstugan, och så tog vi över deras porslin. Och tallrikarna var ju hälften så stora som dagens tallrikar. Bara att du lägger upp. Det är faktiskt intressant. Vi pratade nudging i något tidigare program om hur man ska få folk att äta mindre och göra rätt saker. Bara sälj mindre tallrikar.
Ja, jag förstår. Jag menar, alltså, det är klart att det har betydelse vad man äter, vad man dricker och hur man lever sitt liv. Det är ju självklart. Och jag menar, det är viktigt att vi försöker leva så bra liv som möjligt. Va? Och att vi försöker sköta oss så bra som möjligt, med både motion och med kost. Men för att återgå till dagens ämne, så att, jag menar, man får inte ett kortare liv om man snusar.
Om vi går tillbaka till ämnet då, och hur farliga är de här ämnena? Om vi försöker lista dem, då har vi nikotintuggumin, vi har snus med tobak och nikotin, vi har snus utan tobak men med nikotin, cigaretter, e-cigaretter och andra typer av vad det heter, heat not burn. Så här. Men kan du klassificera? Jag tror vi varit inne på det. Men...
Ja, alltså, om man säger att cigaretterna är 100%, alltså, de är farliga. Det är för att det är så att om du röker 30-40 om dagen, då dör ungefär hälften av de rökarna dör för tidigt.
Och hur mycket för tidigt?
Ja, normalt sett så dör de vid 65 års ålder. De får aldrig se sina barn när de växer upp. Mm. Det är så. Mm. De kostar heller inga pensionspengar. Nej, gifter naturligtvis, men alltså de får ett förkortat liv. Ja. Alltså, och det är då, jag menar, 15-20 år kortare än de annars skulle haft. Ja. Det är den nivån.
Ja. Ja, medellivslängden ligger någonstans 80 för män och 84 för kvinnor.
Så att det är 15 år före sin normala tid. Och under tiden som har haft en massa besvär. Så att rökningen, det är 100%.
100%, ja.
Och men då är snus 2-3%.
Så mycket?
Ja, jag menar återigen.
Men om vi tar då e-cigaretter?
Alltså, vi vet ju inte det, men det är väl gissningsvis 5% utav och samma med heat not burn, va? Ja, men det är 5% utav 100.
Och om du jämför snus och nikotin tuggummi och snus utan tobak?
Alltså, snus utan tobak, alltså det är ju, nikotin kommer från tobak. Mm. Alltså även det
som finns även i snus,
det vita
utan
snuset. Ja. Det är ju samma nikotin. Ja. Det är bara att man har renat fram det på ett annat sätt och gjort det kristallint, och jag vet inte hur man gör det. Men så vitt vi vet så är det som snus, det är inte farligt.
Nej, det kan man säga, men det är inte mindre farligt heller. Nikotintuggum är inte mindre farligt än snus.
Nej,
eller vad skulle du säga?
Nej, i princip, alltså det är samma sak där. Du ska inte använda den då om du är gravid. Du ska vara, det finns en risk då, för att om du missbrukar nikotin får du en stroke. Du får inte flera. Det är inte större risker, men om du får en stroke
så klarar du dig sämre.
Så får du möjligen ett sämre utfall, ja.
Kanske.
Och det är samma med all form av nikotin. Oavsett om det är utskrivet på recept och du köper det på apoteket. Eller om du köper det i
Men är inte
affär.
Det skäl för att vara negativ till all form av nikotin då?
Jo, men man ska naturligtvis, återigen. Det är bättre att inte bruka någonting alls. Utan att leva sunt, va? Men för de som nu ändå brukar. Om vi nu ska rädda liv, om vi nu ska förbättra folkhälsan, då ska vi berätta som det är. Det är det enda vi säger. Mm. Säg som det är. Mm. Och jag menar, berätta för människor att snus kommer inte att förkorta ditt liv. Det är bättre att man använder snus. Mm. Och då måste man, lagstiftningen, måste, du vet, den svenska politiken från regeringen och riksdagen måste anpassas till att det finns produkter med olika risk.
Men vad kommer hända framåt då? Kommer vi att sluta röka vanliga cigaretter, eller vad tror du?
Ja, det tror jag faktiskt. Alltså, inte i världen. Därför att det finns ju förskräckligt massa människor som röker. Men det måste jag tro att vi kommer att övergå till produkter som är mindre farliga. Ja, det är för att nikotin är ju rökfria produkter.
Alltså, ska vi säga de här e-cigaretter och sånt där. Mer än snus. Eller tror du snuset kommer göra någon segertåg över världen?
Det törs jag inte yttra om. Men däremot, vad jag tycker, det är att den svenska regeringen, för det första, borde ändra den svenska politiken. Det vill säga i Sverige. Det vill säga det är en annan ANDT-politik än man har. Det vill säga man tittar på vilka produkter har mindre risk än andra. Att man berättar som det är.
Harm reduction.
Ja, skademinimering.
Skademinimering.
Säg som det är. Alltså, sen så vet människor ändå vilka risker de utsätter sig för. Det är det första. Det andra tycker jag att den svenska regeringen då, våra företrädare, bör berätta för Europeiska unionen varför har vi så mycket färre lungcancerfall i Sverige trots att ungefär lika stor del av den manliga befolkningen använder tobak i Sverige dagligen som i de andra 20.
Och de vet inte om det?
Ja, de bryr sig inte om det i alla fall.
För det är förbjudet med snus i EU.
Ja. Däremot har ju EU infört eller accepterat e-cigaretter och hit not burn.
Varför har de inte accepterat snus då?
Bra fråga.
Du som jobbar med det här,
när Sverige förhandlade...
Det är obegripligt.
Det är i alla fall inte begripligt, om man säger så. Nej, men när Sverige förhandlade medlemskapet 94 och vi gick in 95, så gjorde man ett undantag. I Sverige får man sälja snus och tillverka snus, men du får inte, den svenska regeringen har förbundit sig att inte trycka ut snuset utanför Sveriges gränser.
Så det är inte bara svenskarna som är moralister?
Nej,
i det här fallet,
nej. Och jag menar, vad jag säger då, det är så här, men berätta, att de svenska företrädarna borde berätta för Europeiska unionen och företrädarna där, ja men herregud, kära vänner, om ni skulle snusa till att röka, det är 350 000 människor färre varje år.
I Sverige?
Nej, 350 000 i de andra europeiska länderna som skulle överleva varje år om man snusade och rökte som i Sverige. Och jag menar, det är ju en extremt viktig folkhälsopolitisk insats man kan göra.
Kanske den enskilt viktigaste.
Ja, absolut. Va? Du påverkar verkligen folkhälsan. Och då tycker jag man ska säga det. Och det är för att jag tror att den svenska, alltså våra företrädare, med all respekt för våra kära politiker, de är för flata den frågan. Alltså, använd fakta. Du vet, om vi tar ett land som inte är med i unionen, Norge. Jag var för något år sedan och träffade norska stortingets hälsokommitté. Och då var det först ministern som pratade, sen var det då kraftföreningen, det vill säga cancerfonden. Och då säger cancerfonden i Norge att det är 6000 norrmän som dör i rökrelaterad lungcancer varje år. Jag tyckte det lät lite mycket. Så jag gick in på nätet då, när jag satt och väntade där. Och tittade på hur många dör i Sverige. Ja, i Sverige dör, vi har en befolkning i Sverige som är 90% större än den i Norge.
Mm.
Så att om det är 5200 dör av rökrelaterad lungcancer i Sverige. Det vill säga, om norrmännen använder snus som vi gör i Sverige, så är det istället för 6000 som dör varje år, så var det 3000.
Ja.
Alltså, så stora siffror är det. Så att jag menar, det är faktiskt otroligt. Och att man då satsar sin energi på att motarbeta snuset, det är fel tänkt.
Helt fel tänkt. Men du, tack så jättemycket Anders för att du kom hit, och jag undrar om du kan tänka dig att komma tillbaka om vi nu mot all förmodan får hit några företrädare för Läkare mot tobak eller Tobaksfakta eller vad de heter. Kommer
absolut,
du tillbaka då?
Absolut.
Ja, då är du hjärtligt välkommen
tack
tillbaka.
Så mycket. Tack så mycket.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.